Nej, men att det var roligt. Och då fattade jag liksom, för när tv har visat någonting, vilken genomslagskraft tv har egentligen då. Jag fick till och med, jag fick till och med vara på, vad heter det? De här affischerna, utan kioskerna här i stan. Så var det bild på mig när jag gick i mål. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och sen jag var ju hos Kalle Håkansson, gick jag hos den tiden, och då vet jag att jag skulle ta honom på måndag. Och han kom ju ut i väntrummet när jag kom, men herregud, du hade inte behövt komma idag, Eva. Men det var ju ingen, det fanns ingen sånt som existerade för mig att jag inte skulle gå till honom dagen efter. Det var ju vardag igen då. Så det var inget, men han tyckte det. Då kunde lika då. Han pratade nästan mer om finkampen lite där då. Men det blev kanske inte så mycket med tänderna den dagen, men det var nog som det. Så det räckte i alla fall. Sen då när jag fick komma med åt, eller åka till New York då, så där vann jag min åldersklass. För kom man inte in bland de 12 bästa då på morgonen där i huvudklassen, då går den in i sin åldersklass. Och då, jag var ju 45 då tror jag. Eller 44 var jag nog då. Så det gjorde att jag fick en inbjudan till året därpå också. Så det var, jag fick åka till New York och springa morgonen 2 i val. Då vann jag också åldersklassen den andra gången. Och då kom det bra representanter från Boston Marathon och frågade när jag hade gått i mål om jag ville komma och springa Boston som gick året därpå i april. Så jag sa, jag frisk och det funkar bra, så kommer jag ju gärna då. Och sen då så fick jag en inbjudan sen på vårkanten. För det känns bra under vintern och så. Men jag hade bara sprungit 2 korta tävlingar innan det här var dags då. Och den dagen, ja, det ena loppet jag sprang i Stavanger, det var samma dag som Olof Palme blev mördad. Det kommer jag ihåg. Ulf var uppe i Mora och det var Vasaloppet och jag var i Stavanger. Det är han har blivit mördad. Och sen så fick vi en inbjudan, och då fick Ulf också en inbjudan att han fick följa med han också till Boston då. Fast han sprang ju inte, utan vi har någon vid sidan om då när det är sådana långväga lopp då som man åker på. Och vi fick titta på loppet dagen före, och de berättar då efter 25 kilometer så kommer det 3 backar, branta backar på vad som är så uppöver, och man kallar dem för Heartbreak Hill-backarna. Och när den uppifrån dem berättar de, då kan ni se skylten på Gun Hills sportaffär. Ja, för en gångs skull så hade jag tittat i en tabell, för jag hade gjort 2.38 som bäst då, året innan. Så sa jag till, för jag kanske kan klara 2.36, för det är ju känns så bra i vinter. För att jag tittade vad jag skulle ligga på för kilometertid för att klara 2.36. Och det har jag bara gjort en gång, och det är den enda gången där egentligen som jag har gjort det. Men sen så såg jag ju då när jag hade startat att det hade gått några kilometer att jag sprang egentligen för fort. Men det kändes så bra så jag tänkte, jag håller farten så får vi se. Och Boston alltså, det är ju som våra gator, inga avenyrer som våra gator, och det är tjockt med folk. Och det är ett väsen utan dess like. Sen har jag inte någon aning om hur det ligger till. Och det är massor med löpare runt omkring ändå, både killar och tjejer. Och jag märkte då när jag närmar mig halva sträckan, då passerade jag lite tjejer såg jag. Och sen så kände jag att det blev någon backar då. Men jag tänkte, det kan ju inte vara de här Heartbreak Hill-backarna, för de här är ju inte så branta. Men hux flux så fick jag se skylten på en hel sportaffär. Och då förstod jag att jag var uppe. Alltså, så jag hade en väldigt bra dag den dagen. Och sen Boston då, efter 3 mil, då är det en svag lutning neråt. Så en fräsch i sina ben och inte förstår då, så kan jag rulla på. Och där märkte jag att där passerade jag ytterligare några tjejer. Ulf, vi bodde ju privat. Och så vi hade 6 kilometer in till målet då. Han stod på cykel där, för det var liksom rak och vägen då. Så han cyklade på någon annan gata tror jag, så han kunde cykla in till mål då. Och där sprang jag i mål som 4 då i Boston då. Men placeringen var, den var jätterolig, men tiden alltså, det var en tid som jag aldrig hade drömt om att jag skulle kunna göra på en mara. För jag sprang i mål på 2.32.53. Så jag sänkte min tid med 7 minuter på morgonen. Och då hade jag aldrig kunnat drömma om att jag skulle komma så långt. Alltså, men sen så blev det ytterligare 2 sänkningar på morgonen i tiden. Åren efter det då. Men detta, det var helt fantastiskt. Och Ulf han fick cykla hem och hämta kläder. Så han fick åka tillbaka. För jag var ju tvungen att gå. Det är ju dopingkontroller då. När en placerar sig långt fram då. Och det tar ganska lång tid innan. Det är jobbigt att prestera någonting. När man har varit ute och sprungit så länge. Men året efter sen då så. Nej, 88 år. jag var i London och tittade på Ulf där. Så jag kan ju bläddra, men nej, då var jag, och då sänkte jag min tid till 2.31.35. Så blev jag trea i London. Året efter det, då sänkte jag till 2.31.05. Och det blev mitt rekord, och det fick jag behålla i 14 år. Men jag har tredje bästa tiden fortfarande på banan i Sverige. Och sen har jag andra bästa tiden på halvmara. 88 tror jag var mitt bästa år egentligen, för då satt jag personligt både på 10 000 meter på bana och halvmaraton. Så där gjorde jag en 11.18 på halvmaran. Och där ligger jag tvåa på i Sverige fortfarande. Och sen 10 000 meter ligger jag trea på, tror jag nu då. Så att rekorderna, de har hållit sig, även om de trodde att det var fel på eliten i Sverige. Så det är väldigt roligt att få visa liksom att mina tider håller sig. Så att inte det bara var att det var dålig konkurrens i Sverige på den tiden. Det tycker jag är väldigt kul. För det visar ju då också att åldern inte spelar så stor roll. För det tycker jag vi ska tänka på allihopa, att åldern är något som vi har på pappret. Och vi ska inte vara rädda för att prova och testa på nya grejer. Utan det är en brinner för eller gärna vill göra det sen göra och inte tycka att den är för gammal. Det tycker jag är jätteviktigt. Och inte gå och känna sig som jag är gammal. Utan ta vara på det vi har, och så tror jag det blir bra. Och det, ja, 73 är jag. 73. Ja. Så går äldre ut. Jo, det är sant. Ja, men det är ju som jag säger, vi ska inte bry sig om vad vi har på pappret. Det blir inte om någon frågar, men det talar jag om, för att min ålder, den har ju varit öppen jämt. Kost och sånt där som det står om hur mycket som helst tidningar, det fanns ju inte, va? 65, ja. Ja. Där stod det inget om kost och så, som, eller hur ska äta eller allt som det står nu. Men jag själv har ju alltid ätit vanlig hemmalagad husmanskost, och det gjorde jag under hela min karriär. Inga light-produkter eller något i. För tränaren, då måste den äta. Och det är väldigt viktigt att för muskulaturen och benstommen måste ha fett också. Och det bästa är ju när den tränar mycket. Då kan den både äta god mat och mycket mat. Och även fika med gott kaffebröd som jag ser att vi har här. Du behöver inte tänka på det. Utan en behöver nästan. Ja, det får du göra. Du får ställa. Jag väger, jag tror inte jag väger mig så sällan. Men 52, jag har samma vikt ungefär som jag hade när jag sprang, 52. Men det som har blivit muskler, det har blivit lite lösare nu. Muskler, det som var muskler förr, det är mjukare nu. Det var mer muskler då. Ja, men det är inte mycket det. Då får du äta upp det lite. Ja, nej. Du får ställa frågor, mera frågor sen. Ja. Nej, och sen lika så får jag uppleva det jag har fått gjort i naturen med. Jag har fått varit med, jag har sprungit året om. Och natur, alltså vintern och otroligt fint med lite nysning och sånt, och tyst och fint i skogen. Och sen då i januari när det börjar ljusna, och sen börjar den höra talg också. Och sen strax efter så kommer ju trasten som är så otroligt fin. Och då vet den att nu går vi mot ljusare tider och nu blir det bra. Och sen så kommer ju även bofinken där. Och så som nu då, jag önskar att inte vinden vore så kall, men det är den inte i skogen nu. Men med björkera och vitsippra, det är den finaste tiden på hela året. För sen blir det jag tänker inte så mycket på den här sommaren, men det är ju njutbart att vara ute då med. Och sen hösten, den är otroligt skön i skogen med. Det är tyst och det luktar mossa, och sen kan den höra någon nötskrika bara. Men det stämmer det inte.
Men det är vinter och halt.
Ja, men
dubbar då skogen.
Nu har jag det, men då fanns det inte. Nu har jag det, för nu är balansen lite sämre. Men klarar oss bra på vintern också. Ja, så det gick jättebra. Ja, åka till OS sen då. Det gick ju i Seoul det året 88 när jag fick åka. Men det som var ledsamt, det var ju att jag var den enda tjejen i friidrottslandslaget som hade kvalificerats mig för OS. Till OS. Vi var två på samma skola i Stenporten som var nominerad till OS, så det var Sören Claesson också. Så det var rätt roligt att vi var två stycken som fick åka till OS. Kodak, de hade sponsrat lite fridrötter i Sverige med mikrovågsugnar och matkuponger de fick köpa på Coop för att köpa mat gratis för att de skulle kunna äta bra och ordentligt och hinna träna samtidigt. Men jag hade inte varit uttagen i den gruppen, så att jag fick 10 000 efter Kodak istället då. Och det gjorde att då fick jag ta med mig Ulf då, så han kunde följa med upp. För de Family Town i OS, det är lika stort som OS-byn, så det är så mycket. Och det låg 5 kilometer därifrån. Och hade inte jag varit med honom, då hade jag blivit totalt ensam. För den sammanhållningen som det är i landslaget nu, den fanns ju inte då. Utan då var ju, och vi var inte många i landslaget heller, utan det var nästan inga löpare. Det var Johnny Daniels på 5000 och Sven Nylander på 400 meter. Patrik Sjöberg var med på fyrhopp och sen var det lite kastade Dag Wendel för Mariestad. Så jag hade blivit totalt ensam. Och det bästa var nog att jag, damernas maraton, det gick för första friidrottsdagen där. Så jag fick tävla första dagen då. Och där på OS när jag stod på startlinjen så tänkte jag att nu ska jag gå ut lite hårdare än vad jag brukar göra på mara. För jag visste att jag var i bra form. Och jag tänkte att jag kommer aldrig mer tillbaka till ett OS, det visste jag. För då var jag 46 år och jag vet inte om jag är den äldste debutanten på ett OS. Kanske några skyttar som har debuterat 46 års ålder, jag vet inte det. Jag har inte kollat upp heller. Men då jag förstod att jag är inte kvar så på den nivån om 4 år. Då. Så då gick jag ut i lite hårdare fart. Så på halva sträckan hade jag en 14:28 och det blev ju en sluttid på 2:28-2:29, så det gick tydligen lite för fort. Och sen så låg jag helt ensam för att det var en huvudklunga längre fram och så var det en klunga längre bak. Jag ville inte vänta in den i bak. Så när jag kom upp mot 27 km så här då, så kom ju tröttheten då. Så att jag blev ganska trött mot slutet och det var väldigt varmt också då. Så jag gick i mål på 2:34 då. Och så blev jag 22 då. Men jag blev bästa nordiska och det tröstade jag mig lite med då. Men ja, jag var besviken när jag gick i mål för jag hade velat göra en bättre tid. Men, och jag tror att det var att jag gick ut för hårt som jag fick betala den sista då. Men det var en otrolig upplevelse att få vara med där. Och vi fick ju stanna, så vi var ju borta nästan en hel månad då. För vi fick inte åka hem efter det, i och med att det var så lång resa. Det kostade för mycket att skicka hem. Utan alla åkte hem samtidigt sen då. Så att, men det var nästan lika roligt att komma hem också. Komma hem till skogen och våra spår och allting. För det sånt fanns det ju inte där. Och så lika så lång tid att bo med så mycket folk runt omkring. Det var ju ett liv hela tiden där. Men något som var kul, det var ju att i samma hus, för det var ju bara hus så här, där bodde handbollslandslaget, killarna, och så tennisspelarna då. Och då var ju Anders Jerry med i tennislandslaget då, och han är klasskamrat Annika, vår äldsta dotter, så det var ju också en sån där lite rolig grej då. Så att, nej, så det är roliga minnen där också. Och sen, ja, sen så... Ja, sen var det lite tävlingar. Jag var i Tokyo var jag sprang mara. Och jag var i London året efter och där var det jag satt mitt rekord då. Och sen, ja, sen var jag i Monaco och sprang landsvägs-VM. Och fast det var ju egentligen för lag, men då var vi blev bara två tjejer för de andra var skadade. Det var Malin Westlund och jag fick åka. Och då träffade jag Ingmar Stenmark för första gången när jag stod i kön på Landvetter och checkade in då. För då hade han varit i Sverige, fast jag såg ju bara så jag vågade inte säga någonting eller så. Och sen när jag träffade Malin skulle jag träffa i Köpenhamn då. Så då när vi kom till våran gate och satt ju Ingmar där. Och då sa vi tittar inte på honom, för han ville inte att ens titta på honom. Vi vågade inte titta på honom. När vi kommer ombord på planet, då visade det sig, då har han fått platsen bakom oss. Och jag tänkte, hur ska jag göra? Vågar jag titta på honom? Jag sa, gå inte min plats där. Men det blev att jag tittade upp. Och då sträcker han fram handen och hälsar på mig. Jag hade ju ingen aning, ingen tanke. Jag trodde aldrig att han visste vem jag var. Och det är klart att då när vi hade hälsat Malin och jag, då satt vi bakvända och pratade hela vägen. För då kunde vi inte hålla oss då, utan då pratade vi med då. Sen har jag sett det några gånger då uppe vid Globen, för där får vi bo när vi är på tjejmilen då. Och då har han alltid kommit och hälsat då. Och sen fick jag ju vara bli kompis då på Mästarnas mästare då, för han var ju med i laget där då. Så en riktigt fin kille. Men sen då 91-92 tror jag det var, då fick jag för mig att om jag ökar farten på min distansträning, och då låg jag på drygt 18 mil i veckan, så kanske jag kan gå under 2:30 på morgonen. För det är liksom en magisk gräns. Men det gjorde ju då också att jag blev skadad. Därför tänker jag ju på efteråt att jag var helt idiotisk. Och det var ju de här testerna här uppe. Och jag gjorde mig inte tid till att låta att läka ut ordentligt. Jag fick ju behandlingar och kortisonspruta och jag vilade och jag sprang med som en våt väst i badhuset. Och så vilade jag i 14 dagar och så var jag på det igen och så gick det upp. Så där höll jag på i drygt ett år tror jag. Då kände jag att jag blev bättre, men jag kände också att jag hade inte motivationen till att orka komma tillbaka dit jag en gång hade varit. Så att då fick jag bestämma mig för att idrottskarriären var över. Fast jag fortsatte ju motionera då, och jag har ju varit med, jag är med och Ulf också då med Springtime då, har vi varit i 11 år i Portugal nu. Och som är med Ulf är som stavgångsledare och jag hjälper till med löpningen då. Så att jag har ju fortfarande fick ha glädjen, jag har fortsatt att ha glädjen med min löpning och med träning och sånt då. Men det är klart, jag har ju tänkt några gånger att tänk om inte jag hade tagit cykel eller Liljan och jag hade cyklat upp till Åda. Det är ju slumpen som avgör. Jag vet inte om jag hade fått någon idrottskarriär. Tror inte det. Och i Portugal, orkar du lyssna på Mästarnas mästare nu eller? Orkar du det? Ja, för då tar vi det då. För det var i Portugal jag var, det blir nog 5 år sedan nu tror jag. Som jag fick telefonsamtalet i alla fall. Som jag ringde, jag precis ätit lunch och då bara hör en tjej som säger att det är SVT och heter Åsa. Och jag tänkte aldrig på vad SVT var för någonting. Jaha, sa jag är i Portugal, sa jag. För jag tänkte jag får tala om att jag inte är i Sverige i alla fall. Jaha, sa hon, men då kan jag ringa när du kommer hem. Jaha, sa jag, men jag ska vara här i 14 dagar till. Ja, men det går bra, sa hon. Men vad gäller saken, sa jag. Ja, sa hon, jag kan bara säga att det är något som är roligt. Jaha, du, då får du nog tala om vad det gäller, sa jag. Ja, då sa vi undrar om du vill vara med Mästarnas mästare. Och jag blev precis tyst och sen sa jag bara, nej, jag aldrig, det går inte, sa jag. För vi hade tittat på de här 2 åren som hade gått innan då. Vi hade ju sett vad de gjorde och jag tycker ju inte om att vara under vatten. Jag simmar vanlig bröstsim, men jag dyker inte eller hoppar i. Så jag tänkte, det går ju inte det här. Jo, men vi tror att det går så. Och jag vet att du sprang milen sist nu på 50 minuter hade jag gjort i Stockholm då. Men, ja, men det får jag inte göra när jag kommer till Mästarnas mästare, sa jag. Nej, men vi tror att du kan. Ja, sa jag. Nej, men sa du, jag ringer när du kommer hem, sa hon. Och där satt sig direkt i huvudet. Men jag smsade till yngsta dottern då, Anneli, och så skrev jag, har fått förfrågan om Mästarnas mästare. Det tog 2 minuter. Du måste ställa upp, stod där bara. Tim och Viktor säger att du måste. Och det var de 2 yngsta barnbarna. Och då gick Viktor i 9:an och Tim gick 2 året på gymnasiet. Och jag tyckte det var lite konstigt då. I och med att de var i den åldern. Ja, och så berättade jag för Ulf, men det var ingen mer som fick veta där nere att jag hade fått förfrågan. Och sen när vi kom hem då så sa jag till Tim och Viktor att, för jag visste ju inte vilka som skulle vara med mer, men jag fattade ju att jag måste ju vara äldst. Jag sa att mormor kommer ju vara äldst och då förstår du ju att då kommer jag åka ut med en gång och det är ju skämmigt för er. Nej, sa de, du har fått vara med, sa de. Och det är klart att det kändes ju riktigt bra då. Men när Åsa ringde en gång sen då sa jag att nej, sa jag, jag kan inte bestämma, jag kan inte följa med. Och förresten sa jag, vilka är det som ska vara med, sa jag. Och då berättade Ingmar Stenmark. Och Ingmar Stenmark, han var härnäst äldst i laget. Han var 14 år yngre än mig. Och den som var yngst, det var Hanna Ljungberg, fotbollsspelartjej. Hon var 34 år yngre än mig. Och, och så har allihopa har varit elitidrottare då som är med. Så jag sa, nej, så jag kan inte, det går inte, så jag. Men snälla Evi, det går. Ja, men jag ger mig inte så. Jag ringer om en vecka igen. Och så när jag var ute och sprang på morgonen då tänkte jag att då tänker ni ju alltid positivt. Så jag tänkte att ja, det kanske går bra. Men sen när jag kom hem så var ju tvivlet där då. Så när Åsa ringde 3:e gången så sa jag nej, sa jag Åsa. Jag säger nej, sa jag. Men då skrek hon bara i telefon. Men Evi, varför säger du nej? Ja, då får jag säga ja då, sa jag. Och jag har ju inte ångrat mig, men detta var ju före midsommar som jag fick bestämma det. Och så skulle vi åka i september. Och jag tänkte, men hur ska jag klara hela sommaren med håret i huvudet då? Men jag fattade ju att jag måste göra något mer än bara springa. Så jag började ju att göra armhävningar på golvet hemma några dagar i veckan. Och jag gjorde den här plankan och spänner hela kroppen, ligger på golvet. Och jag ställde en bänk utanför förrådet. Där ställde jag en sån här stor tjock plåtburk. Så jag stod och tränade balansen där ute. Vissa dagar så gick det jättebra, vissa dagar låg urdåligt. Och sen hade jag en boll som jag försökte träffa på förrådsväggen på samma ställe då. För jag skulle lära mig att pricka, för jag visste att vi kastade in sådana här korgbollar då. Så där höll jag på med ända till vi åkte då. Och sen då fick vi träffas då dagen innan på Arlanda hotell där. Och så fick vi bekanta med varandra och äta lite. Och sen bara iväg då dagen på morgonen vid sextiden. Till Cypern var det ju då. Och jag vet inte riktigt var vi landade. Men vi bodde i Paso i alla fall. Men när vi landade då kom Marianne Berglund och Kenny Bräck. Då kom de från andra ställen då. För de bor ju inte i Sverige då. Och så de anslöt. Och sen fick vi åka en folkvagnsbuss då utanför Paso. Där vi bodde i det här fina huset då. Och filmteamet klockan 7 på morgonen var de i huset. Och började filma då. Medan vi skulle laga frukost och det här. Och jag fick ju inte veta, och så var det ju tävling klockan 9 skulle vi gå tävla första dagen då. Fick ju inte veta i förväg vad det var, utan det stod ju gripkraft på tavlan bara. Och vi får iväg, och sen när vi kom fram då, det tog en och en halv timme ungefär varje dag till det här när vi var tävla. Det var ju olika ställen då. Då fick jag ju se ställningen utanför, ovanför vattnet, och då tänkte jag, herregud, är det vatten nu första gången? Och jag blir ju nervös, men jag visar ju inget för någon då. Men jag tror jag hade lite tur för att det var fel på strömmen, så att vi fick gå och bada och vi åt där i ett par timmar då, innan det var dags att åka ut. Och vi fick åka trampbåtar ut och så klättra upp, och så tar de om att vi fick inte släppa någon hand, utan vi var tvungna att hålla riktigt. Och sen när vi skulle släppa och hoppa ner så fick vi absolut inte ta ut händer eller ben, utan vi var tvungna att vara precis, för att det var... Man får tagit ur under varje ställning, för det var så stenigt där. Man tagit ur sten och så hade de lagt ett säckväv under där då. Men vi hade ju dykare i vattnet, så det fanns ju folk där då. Och jag tänkte bara när jag klättrade upp att nu slappnar jag av. Jag bryr mig inte om någonting annat. Utan jag blundar och så slappnar jag av. Och jag hängde ju härnäst längst ut. Robert Prytz hängde på utsidan. Och jag tyckte inte att jag hade mer än börjat att hänga, för jag hörde hur det plaskade till någonstans från andra änden. Men jag tänkte att det måste vara något annat, det är inget som kan släppa mig en gång. Men bara strax efter så hör jag hur Prytz börjar stöna in till mig där då. Och hur han försökte hålla kvar, och så släppte han nu också då. Men jag tittade inte upp någon gång, utan jag bara blundade hela tiden, och så hörde jag hur det bara plaskade lite varstans då på den sidan då. Så tänkte jag, nu får jag ju titta upp till slut då. Och då var det Kenny Bräck och Marianne Berglund som var kvar till mig bara. Då var det vi tre kvar då. Men jag tänkte, jag fortsätter att blunda bara. Men det hörde jag ju då när de släppte då. Och då tittade jag upp. Och då stod ju hela ledningen på stranden och allihopa de här som har hunnit simma in då. Marianne var kvar i vattnet. Kenny var på väg in. Och då tänkte jag, nu kanske jag får klättra ner, för jag har ju blundat. Jag hoppade in. Ja, jag hängde längst. Så jag hoppade och så frågade, får jag klättra ner? Nej, sa de, det fick jag inte. Och Marianne var, du får hoppa ner. Vi sa, ja men jag vågar inte, sa till Marianne. Men Evi, snälla Evi, hoppa. Nej, jag vågar inte, sa jag. Du sa, jag räknar till tre, sa. Och jag tänkte att jag kommer ju inte ner riktigt på någon annan vis när jag inte får klättra. Så då släppte jag. Men vi fick titta på första avsnittet veckan innan det skulle sändas då. Så att, och då fick jag ju se mina ögon när jag stack upp från vattnet där. Alltså, det var ju, men känslan jag fick se mig inte land. Alltså, det var otroligt. Alla bara stod och skrattade när jag kom. För det var ju ingen. Det fanns ju ingen i hela Sverige. Inte jag. Ingen. Kan ju drömt om att jag skulle vinna en gren. Mästarens mästare. Tankarna. Ja, det var ju ingen. Så att det blev ju en sån himla överraskning för alla då. Och även för mig då. Så att alla bara skrattade när jag... Och jag får ju inget säga eller någonting, men jag ringde ju på kvällen när vi kom hem och berättade för Ulf. Och jag sa, du får inget säga när Tusen ringer. Utan han sa bara att mamma tyckte det gick bra idag. Det var förstört. Men sen Ja, jag, alltså, många trodde ju att jag hängde längst för inte jag vågade släppa då, men det var ju inte så, för att jag var inte trött, va. Men det är ju att jag var den som vägde minst, och sen har jag haft ett jobb, så jag har jobbat med armar och händer. Det är ju det som var orsaken. För de som tappade först, det var ju de som hade störst muskler. Alltså de kan ju inte synsätta de här musklerna så när de hänger så. Så att det är ju orsaken då. Men sen så var ju jägarställningen, den blev jag trea på, och det tror jag att det var en större bedrift, för Ingmar vann ju och Hanna Ljungberg var tvåa, och de sa att det har de tränat jättemycket på när de, i sina idrotter, och jag hade aldrig tränat på det här. Och jag satt ju där i 8 minuter på den där jägarställningen, så att ja, så det tror jag var en större bedrift där. Och sen blev jag ju trea då när vi såg den där kuben som den får plats i den här lådan, det är ju inte mer längre. Men vi var ju 6 killar och 5 tjejer då, för då alla tävlade ju samtidigt då. Och det var Ingmar Stenmark som vann och Billan Westin 2, så blev jag 3 där. Så att jag kände att jag klatsade faktiskt, att jag inte var så mycket sämre. Det var ju några vattentävlingar där som jag missade då, så att då kom jag ju duell då. Men då slog jag ut Robert Prytz. Och killar kom första dagen och sa, vi har tänkt på en sak, om vi gör så här att den som kommer sist, och sen väljer den väl, om den väljer den som ligger här näst sist. Tyckte de var rättvist. Så att ja, det sa vi, det kan vi göra då. Så det bestämde vi liksom då. Så att, och Prytz han låg ju här näst sist, och jag då slog ut honom då. Men sen hade vi lite lagtävlingar som... Och första, vi fick ju inte vara i samma lag, utan det var ju 3 olika lagtävlingar, så blev det olika då. Vi fick blanda om då. Så att, och första gick det jättebra på, den var ju... Och sen andra då var det hinderbana, och då var det ju Limpar och så var det Pekka Lindmark och jag i samma lag. Och då skulle jag ställa mig på deras ben och så skulle jag kasta mig över det där planket där då. Men jag sa till dem, jag hade inte vågat kasta mig över för det var så högt. Då satte jag mig, så, för då skulle Pekka Lindmark komma efter, och då får de tog mina armar ner och sa jag. För han skulle sätta sig där uppe, för han skulle hjälpa din par över, få upp honom. Alltså, för det gick ju inte. Men när tävlingen är igång, jag tänker inte på att den inte ska kasta sig ner. Så det var ju bara att, alltså, tanken att jag skulle sätta mig där fanns ju inte då. Då var det tävling, så då var det bara att hoppa över och slänga sig ner. Så en hamnade ju i sanden då, men jag var ju uppe lika fort. Men precis när jag kommer upp, då kommer Pekka Lindmark farandes. Och den han skulle satt sig där uppe och vänta på Limpar. Där stod Limpar på Pekka, Pekka, och så svor han och så slog han. Så vi blev diskade. Och sen då sista lagtävlingen då hade Marianne Berglund, hon hade en cykelsträcka som vi hade där. Och då fick hon möta Ingmar Stenmark i ett lag och så Marianne Berglund i ett. Så då blev vi sist där också. Så då kom jag ju där, duell. Och då var Maria Brandin, hon var... henne sist då, så jag fick välja henne i duell. Och jag hade sett vad reaktionsnabbo var när de skämtade i köket, va. Så jag visste ju när vi åkte att jag kommer inte klara Maria. Men jag hade ju hemskt gärna velat varit med. Fortsatt att vara med, för det var roligt. Utan Maria slog ut mig. Men hon slog ut varenda en efter mig sen. Som hon var i duell med. Så att hon var ju jättebra på det. Men det är ju en otrolig upplevelse. Och det var så roligt när det började sändas. För detta är inspelat i september och sen sändes det på våren här i Sverige då. När det började sändas liksom, för att tonåringar och barna, alltså de ropar ju på mig när jag kom på cykel. Och Evi och Evi och ropar, hej Evi, och en tant upp i spåret när jag sprang och ropade när jag hade passerat. Men Evi och Evi, jag måste få krama dig. Och Viktor då, som gick i nian, han pratade ju inte sådär vitt och brett den pojken, utan... Han hade inte berättat i klassen då att jag var hans mormor. Så när han kom till skolan på måndag så sa kompisen in till er att tittar du på mästarnas skolvecka, Viktor, mästarnas mästare? Ja, sa Viktor. Ja, du, sa han killen, den där kärringen som hängde så länge, hon var ju grym. Ja, sa Viktor, och det är min mormor. Då vågade han säga att jag var hans mormor. Och det är för att tacka er, för jag orkar lyssna. Jag hoppas att det blir kul också.